Välkommen till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofie heter jag. Och Kristin och jag är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er. Utbildande och hoppas vi underhållande innehåll. Kan du inte bärga dig till nästa avsnitt så hittar du oss på publication.com. En hel plattform med roligt och knasigt innehåll. Idag så ska vi prata om något så brett som mat. Det involverar stöldbegärliga potatisar, djursenor, komagar.
Ja.
Och sen, vad är real meat och kommer vi äta insekter i framtiden?
Mm.
Och idag så har vi med oss vår första gäst, Ann Fernholm. Hon är journalist, författare och doktor i molekylär bioteknik. Författaren till bestsellern boken Ett sötare blod och nu senast en bok som vi på Publication har tyckt varit oerhört intressant som heter Fejkmaten. Hon visar på hur storbolagen agerar som plastikkirurger i matindustrin och klipper och klistrar lite, skruvpressar, stoppar saker i hydrocykloner, råvaror fraktioneras och filtreras och kvar blir något som inte alls är särskilt bra för oss.
Mm.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vad är din relation till mat?
Nej, men jag tänker på någon så här fysiklektion som man hade på högstadiet eller gymnasiet som bara handlar om att mat är energi eller allting är energi. Mm. Och all energi kommer från solen. Men det finns väl något litet undantag med någon så här mikrobakterier som lever i så här termiska källor. Men framförallt så kommer all näring från solen och det är längst ner i näringskedjan och sen äter de plantorna och sen går det uppåt, uppåt, uppåt. Och varje gång energin förändras eller en planta äts av ett djur och tvärtom, då tappar vi energi.
Mm.
Och det känns som att det beskriver också lite grann allt som är fel med världens matkonsumtion idag. Vi tappar en jävla massa energi på vägen. Mm.
Ja, men då kan man ju fråga sig, har maten som vi äter idag alltid sett ut så? Nej, det har den ju inte, som vi var inne på.
Det känns som man tog vara på mer energi.
Ja, det gjorde man. Om man tittar från jägar- och samlartiden till utvecklingen av jordbruket och sen vidare till modern tid så har ju den mänskliga kosten och även metoderna för hur man anskaffade sig maten förändrats jättemycket, såklart. Och de första människorna av vår art, det vill säga Homo sapiens, de levde som samlare och jägare. Och de samlade ätliga växter och rötter och jagade även små och stora djur. Och antropologer har upptäckt bevis för att utövandet av den här jägar-samlarkulturen och av Homo sapiens då och deras avlägsna förfäder, de går så långt tillbaka som 2 miljoner år.
Det är länge alltså.
Det är länge. Mm. Och innan uppkomsten av den här jägar-samlarkulturen så förlitade man sig mycket på att ta tillvara på djurrester också som rovdjur lämnar efter sig. Så att det var verkligen att ta tillvara på allt.
Vi var lite asätare alltså.
Ja, det kan man väl säga.
Ja, ett lite trevligare exempel på det är ju ändå att vi använder alla delar av djuret. Och det finns ju 70 000 år gamla, att man har hittat pilspetsar och sådär i grottor. Och då har man ju gjort de här bågsenorna, eller pilbågssträngen av just djursenor. Så att det kändes som att det fanns ett mycket mer helhetstänk. Man levde i symbios med naturen och det kostade också ganska mycket energi att ta ner ett djur eller plocka rötter. Och då vill man ju ta vara på varje
del.
Varje liten del.
Mm.
Det finns ju andra exempel på det också från så här ganska moderna kulturer. Inuiter på Grönland, vet du vad de gör?
Nej.
Nu kommer det ju ett gäng flyttfåglar på våren. Så då fångar de dem med långa hovar och sätter på Planet Earth, tror jag det heter de avsnitten. Då står de med så här jättelånga hovar och fångar hur många fåglar som helst.
Mm-hmm.
Och sen tar de en säl. Och sen så sprättar de
tar en säl?
De tar en säl som de hittar. Och sen så klipper de upp den. Och sen stoppar de ner massa fåglar, typ 100 fåglar, säger vi,
okay.
I den här sälen. med fjädrar och allting. Och sen syr de ihop den, sälen. Och sen så smörjer man typ in med olja på utsidan också så att det inte ska komma åt maskar.
Jaha.
Och sen, sen gräver man ner den.
Och då du hittar på det här?
Nej, jag hittar inte på det. Sen ska det ligga där i 3 månader. Så mitt i den kalla, bistra vintern, då får man upp en sån här kivik, eller kivak tror jag det heter.
Uh-huh.
Det är en sån här grönländsk delikatess. Och då
tar nedgrävd man... säl med fågel?
Ja, fast man äter inte sälen, utan den är bara där för att packa, tror jag, fåglarna och ta bort syret så de fermenteras. Och sen rycker man av huvudet på fågeln när man tar upp dem och så suger man ut in
den. Ajajajaj, nej, men fy. Nej, usch.
Ja, men all energi är bra energi.
Hur gick man från låt oss hova in fåglarna till lägga dem i en säl, gräva ner sälen, öppna upp, ta av huvudet och suga ut in den? Hur gick den? Hur, jag undrar.
Nej, men jag tänker att de försökte nog säkert lägga fåglarna på bar backe, men då blev det liksom mer... icicles eller birdsicles.
Ja, intressant. Mm.
Ja, surströmming är ju inte heller mycket bättre.
Nej, det är det faktiskt inte.
Har du ätit det?
Nej, jag har aldrig ätit det. Jag känner att om det luktar så, varför ska man förtära det? Men det är många som säger att det är jättegott.
Ja, och det är... med lite brännvin kanske. Ja. Kanske det går ner.
Med ett mycket brännvin då, kanske för min del. Men jag måste ju testa någon gång. Det kommer jag nog göra.
Vi får göra det tillsammans.
Mm, det får vi göra. Inte hemma hos mig. Pax för det.
Damn!
Men... vi människor, vi producerade ju alltså ingen egen mat förrän omkring 10 000 år före Kristus. Och det var då först människan blev bofast.
Vi tog vad vi hade.
Vi tog vad vi hade. Och i mindre byar så odlade invånarna säd och födde upp djur för att få mjölk och kött. Och den här perioden brukar kallas för jordbruksrevolutionen. Och det är en väldigt stor del av historien om människans mat och föda. Och det var ju då att gå från jakt och insamling till jordbruk. Det ledde ju till jättemycket förändringar för människans livsstil och även utveckling av städer och fler människor, alltså fler barn föddes och så.
Ja, och jag tror så här, jägar- och samlarsamhällena så kan man väl säga att levnadsstandarden var högre, men det var också ett riskfyllt liv att jaga och vara ute i. Det var lite mer händelsefattigt att bo på en bonagård. Så att även om man levde rätt mycket sämre, alltså det var inte så nice, det var väldigt hårt arbete, väldigt slitsamt och man har ju sett mycket förslitningsskador och sådär. På min gamla släktgård utanför Lysekil så har man ju hittat i väggarna så här gamla läderband som man använde då för att knyta om magen, för det var så jobbigt att gå med plogen så man fick liksom brock i magen. Aj, ja. Så för man fick linda för att hålla in, så det var hårt. Men rent statistiskt då så överlevde ju fler barn, så därför blev det the way to go.
Ja, precis. Och det var ju, den viktigaste skillnaden var ju att tillgången till mat blev ju mycket mer förutsägbar. Och man kunde ju då odla växter och mat och föda upp djur på, med det sättet kan man ju kontrollera tillgången till mat på ett helt annat sätt än när man jagade och samlade. Och dessutom så kunde ju även spannmål som vete och ris lagras i förråd. Så man hade ju också en möjlighet att överleva även under vintersäsonger eller en period när det blev dålig skörd till exempel.
Vet ju också att man fick ju en ganska så ensidig kost. Man hade ju ofta mjölkkreatur som man kunde göra om man tjänade sitt eget smör. Bara det är också en sån här superarbetsintensiv process. Och det höll man ju på ända fram i självhushållen fram till 1900-talet. Och du kan tänka dig en sån här lång, smal tunna med en pinne du vet, som sticker ner. Alltså det kunde ta mellan, det låter inte som så lång tid, 10-30 minuter, men det var riktigt tungt att sitta och tjäna det här smöret, så det var arbetsintensivt och man åt väldigt mycket samma typ av föda hela tiden och det var inte så kul. Och Nej. Då tillbaka till min gamla släkt, de hade släktingar nere vid kusten, så då åkte de ju och bytte så här mjölkprodukter mot fisk för att man åt samma sak, odlat korn och kött och så här korv, det åt man också bara när det var högtid liksom.
Och med det kom ju också självförsörjande hushåll. Det vill säga att man odlar i princip allt som man äter och man bevarar säsongens råvaror och ser till att de håller sig under en längre tid. Och man odlade ju då till exempel grönsaker och frukt under sommaren och hösten för att sedan konservera de här grönsakerna och frukten för att de skulle hålla då till vintern. Och det var här man åt mycket sirad kål och man förvarade även grönsaker i jordkällare så att de kunde äta upp till ett år efter man hade då skördat dem.
Det är ju rätt häftigt, för det dröjer faktiskt ända fram till slutet på 1700 eller början på 1800-talet innan man uppfinner just konserv, alltså konsten att konservera. Och det låter märkligt kanske, men det är Napoleons förtjänst. För 1795 så utlyste han en tävling eftersom de hade svårt att försörja sina arméer med livsmedel. Så han också väldigt famöst sagt, en armé reser på sin mage. Mm. Och har man inte en bra livsmedelsförsörjning så kan man ju inte kriga på ett bra sätt. Så därför då utlyste han den här tävlingen för att se, finns det något sätt vi kan transportera och förvara mat mer effektivt till våra soldater. Så utlyste han den här tävlingen och då var det en parisare som hette Nicolas Appert som var liksom mångsysslare, hade jobbat som kock, som ölbryggare, godistillverkare men framförallt som vinmakare och då hade han ju noterat att om han lämnade vin framme så blev det dåligt vinäger och han drog då slutsatsen att det var luften som gjorde att det blev dåligt.
Mm.
Så då uppfann han då en teknik för att koka delvis maten, lägga den i glasburkar, sänka ner i vatten och sen sätta på lock då så att syret försvann. Och sen utvecklades inte så långt därefter av engelsmännen själva plåtburken och då gjorde man, det gjorde ju att man också kunde konservera.
Fantastisk uppfinning det där.
Ja, fick ju riktigt stort genomslag på 70-talet också. Det var ju jättetrendigt då med halvfabrikat, det var rätt otrendigt för kvinnor att vara hemma och ta hand om barn. Det var en helt ny rörelse. Och då uppstår ju såna här gamla godingar som din favorit, Flygande Jakob. Med banan och jordnötter och vi har också ananasdröm.
Vad är det för någonting, ananasdröm?
Det är nog kött, grädde, tomat och skivad inlagd ananas som man stoppar in i ugnen.
Samma princip som Jakob egentligen låter.
Exakt. Och så här, favoriten här har man ju fått päron, inlagd päron och after eight på.
Ja, åh. Nostalgi.
Ja, det går ju inte snabbare. Jag är
superhypat.
Superhypat. Det går, jag tror, alltså jag har garanterat gjort det på någon så här tjejmiddag när man var 15.
Ja, det är enkelt också. Supersmidigt.
Ja, och snabbt. Supersmidigt med vispat grädde. För det skulle ju då vara liksom snabbt och tidseffektivt.
Ja.
Mm. Och inte för dyrt heller. Och det var det inte.
Nej, precis. Om vi går tillbaka till maten under liksom 1700-1800-talet så bestod den framförallt av gröt och soppor och välling och ibland fisk. Inte så mycket fisk som man kan tro faktiskt, för det var bara vid jul och andra festligheter som man åt kanske då mer fisk eller framförallt kött och korv. Det var bara när det var lite extra festligt man åt det.
Ja, man använde ju djuren framförallt för att liksom plöja och sådär och att ha ihjäl ett djur, det var ju
stor kostnad.
Det var en stor kostnad, ja. Mm.
Och de svenska hushållen, de producerade egen mat ända fram till slutet av 1800-talet. Och då bestod maten till en stor del av både vilt och fisk och samt boskap då, såklart. Men den här maten, den åts mycket med kol och kålrot och ärtor och bondbönor och även potatis.
Den lilla klimpen.
Ja, den lilla guldklimpen. Och det enda som, bara en liten notis för det är lite intressant tyckte jag, det enda egentligen som man köpte då in, det var större mängder salt. Och det var faktiskt rätt svårt att få tag på, men det var just att man skulle kunna
bevara. Saltad fisk och grejer.
Exakt, precis. Ja. Så utöver saltet så var de helt självförsörjande och gjorde det här då långt in på 1800-talet.
Ja, vi måste gå in på det här lite med potatisen.
Ja.
För vet du hur den blev poppis? Den kom ju från, under 1500-talet så kom den med spanjorerna till Europa då. Mm. Men i Frankrike så ansågs den som riktigt, riktigt ful. Alltså grismat och man kunde få spettelsk om man åt den och så här. Inte liksom riktigt french fries-vurmen som vi har idag.
Nej.
Men då fanns det en man som hette Parmetier och han jobbade som apotekare under europeiska sjuårskriget och då blev han fången av motståndarsidan då. Fånga i Preussen. Satt i finkan och blev då matad med en jävla massa potatis och insåg att jag blir ju inte spettelsk.
Nej.
Han kanske till och med tyckte att det smakade lite gott.
Ja. Det. Var den, ja, det jag tänker så här, hur var den tillagad potatisen eller åt han rå? Liksom, det undrar man ju.
Ja, det undrar man
jag
ju.
Jag älskar ju rå potatis.
Ja, det är gott.
Det är så
gott. Länge den inte är grön, tänker
jag. Nej, precis. Det är viktigt. Mm.
Men det gjorde man när man var liten.
Du gillar råpotatis mer när du var liten?
Ja, men det känns ju acquired taste.
Man fick ju alltid potatis när mamma lagade någonting. För man skulle alltid smaka, eller jag var så i alla fall.
Ja, det var också ett jävligt bra sätt att hålla dig occupied och inte att barn springade ut potatisna.
Här, ät potatis.
Okej, sorry, nu side note här på tal om råa grejer. Genghis Khans mongoler, vet du, steak tartar, vet du?
Ja.
Ursprunget till den.
Nej, du får gärna berätta.
De var ju då tartarer, hästbedridet folk, när vi pratade om äta och råa saker.
Mm.
Och då gjorde man så att man i början av dagen tog ett stycke rått hästkött och la under sadeln. Och sen red man runt med den.
För det skulle bli mört.
Det blir supermört och så blir det salt då av hästens, hästens svett. Ja. Så där har du
steak. Och lite rumpsvett på det kanske från...
från ryttan. Ja, men där har du steak tartar. Men de gjorde också andra sjuka grejer. Sen när det var, om de hade ridit hårt och det var ont om mat för mig, då kunde de också så här skära ett litet snitt på sina hästars ben och dricka blodet. Nej. Och blandat med hästmjölk och sådär. Så de tog vara på allting. Men tillbaka till potatisen då. Parmetien satt där i finkan. Han blev matad potatis. Och i Frankrike så rådde det faktiskt... 1748 så hade man infört ett förbud mot potatis. För att det ansågs då inte vara människoföda. Så att man fick helt enkelt äta det.
Men han var tillbaka... det för att många blev sjuka då? Man sa såhär, det här...
Nej, det var nog totalt ogrundat. Man bara tyckte att det här var rent ut sagt grismat.
En rälig rova.
Ja. Det var inget man skulle inmundiga överhuvudtaget. Men han kom tillbaka och påvisade att det, och han gjorde en massa studier också och visade att det var bra för vissa sjukdomar och så att äta potatis. Så 1772 så fick han det här förbudet då i Frankrike att hävas. Men det blev ju fortfarande inte det här stora genomslaget. För han bara, här har vi en kanongröda som också kan överleva bättre om det är svåra odlingsår med vetet och sådär. Han testade diverse PR-stund, så det känns också som han var före sin tid. Han gjorde så här fina middagar, han bjöd bland annat in Benjamin Franklin och serverade potatis. Mm. Han uppsökte det franska hovet och gav en bukett gjord av potatis.
Oj.
han var ganska företagsam för sin tid. Men det, it didn't catch on. Nej. Man hade hoppats det. Men sen så fick han då en audiens med Louis den 16 som gav honom lite mark då i anslutning till en av hans slott. Mm. Och han använde den här lilla lamplätten då för att börja odla potatis.
Han var potatisälskare alltså verkligen. Han ger inte upp.
Nej, men han hade ju överlevt på det i krigs. Så jag tänker att det var en speciell relation han utvecklade.
Det låter som det.
Ja. Men vad gjorde han då med den här plätten? Jo, han hyrde in väldigt tungt beväpnade vakter som fick det uppdrag att patrullera runt den här potatisplätten. Och då tänkte folk bara, vad är det som är så dyrbart som de måste gå och patrullera? Sen hade de här vakterna fått instruktion att släppa igenom tjuvar.
Okay.
Och låtsas jaga dem, men också ta emot allehanda mutor för att folk får potatis. Och då tänker folk så här, är det så svårt att få tag på, det är så välvaktat, då måste det vara en riktig delikatess.
Han skapade en hype helt enkelt.
Han skapade en redig hype. Mm. Och fast forward, french fries.
Ja. Det finns lite olika teorier när potatisen blev introducerad i Sverige. Och det är, vanligtvis får man höra ett namn som heter Jonas Ahlströmer. Det var en man som började odla potatis 1724 med potatissäde som troligtvis kom från England. Men faktum är att det var inte han som var först med att odla potatis i Sverige, utan det var en man som heter Olaus Rubeck som redan 1655 började odla potatis i hans botaniska trädgård i Uppsala. Så det är egentligen honom vi ska tacka för.
Men lite tidigare än i Frankrike då faktiskt.
Precis.
Man tänker ju att allt hett kommer från Paris, men här,
Här låg vi lite före.
Men sen blev det ju faktiskt inte, potatis blev ju inte välkänt på bred front egentligen förrän Eva de la Gardie under 1700-talet sen gjorde brännvin av potatis, och det var dåligt skördeår, och jag menar svenskarna, vi måste ha vårt brännavin.
Mm.
Och då började hon odla potatis i stor skala för att kunna tillverka brännvin. Och så var det just dåliga skördar, och då hade hon ju svaret på det också. Då tog hon fram potatismjölet för att kunna baka bröd med det. Och vi nämnde även henne i vårt avsnitt som heter Måsbajs och Buttlifts, för att hon uppfann också ansiktspuder gjort av potatis.
Mm.
Som inte hade arsenik då, som hon hade innan. Och hon var faktiskt den första kvinnan som blev invald i Vetenskapsakademin.
Otroligt imponerande kvinna. Och om vi pratar om påverkan av andra kulturer, så har vi ju, den svenska husmanskosten har ju blivit väldigt påverkad av andra influenser världen över. Och den svenska matkulturen förändrades. Den största förändringen som skedde kan man säga, det var katolismens spridning i Sverige. Och det vill säga att det var fastan som gjorde att mat och ägg och även torkad fisk blev väldigt populärt under vissa perioder. Och våra klassiska kåldormar är ett annat bra exempel på hur vi har blivit influerade från andra länder. Det var nämligen så att vår svenska kung Karl den 12 tog med sig inspiration från bänder, dåvarande Turkiet då. Och som gjorde att vi har utvecklat en egen version av kåldormarna.
Vet du vad vi också tog med oss därifrån?
Nej.
Från bänder.
Jag har för mig att det är kaffe också han...
Det kan det säkert vara, men det är faktiskt ett ord.
Från bänder vet jag. Nej,
har du hört talas om kalabaliken i bänder?
Nej, berätta.
kalabalik betyder ju på svenska förvirring eller stor oreda helt enkelt. Och det är det enda turkiska lånordet vi har i svenskan. Men på turkiska så betyder det stor folksamling. Och hur kommer det här sig då egentligen? Och Karl XII då, han efter slaget i Poltava så flydde han till Ottomanska riket med sina 1500 karoliner och tog in vid sultanens hov där. Och han var en väldigt ärad gäst till sultanen, men några år senare så hade de lite overstayed their welcome, för det började då slita väldigt mycket på statskassan, så de blev utslängda rätt rejält med huvudet för, och då uppstod då kalabaliken. Stor förvirring och oreda när de blev utslängda.
Ja, men det kan jag förstå om de hade stannat i flera år. Det är klart man kan...
Ja, de blev väl jättegott där.
Ja,
Men ja, det var 1793. Kalabaliken i Bender. Så tog vi med oss det hem.
Ja, ja, men det, man vill inte vara en kalabalikgäst.
Nej.
Det vill man undvika.
Nej, det skippar vi tycker jag. Alltså jag tänker osäkert på att äta gott och mycket. Det finns ju ute på Kungliga Djurgården här i Stockholm, så har vi ju en restaurang som heter Villa Gotthem.
Mm. Fantastiskt trevlig restaurang.
Vet du varför den heter Villa Gotthem?
Ja, åh, jag var ju där för inte så länge sedan och läste ju om detta.
Det var i alla fall en operasolist som var väldigt... han gillade att äta och dricka gott. Han var ganska surrealt stor och han hade ju då sitt uppdrag på Kungliga Operan där han sjöng. Och så hade han då en kväll mot vad han brukade göra. Han brukade åka överallt. Han var bekväm av sig. Men då hade han fått för sig att han skulle gå hem.
Mm.
Och så gick han då hem.
Ja, gott hem.
Villa Gotthem blev det då.
Tänk va?
Mm.
Om vi... spola vidare med in på 1900-talet med husmanskosten, så hände det ju rätt mycket. Och det många av de här, det som hände här som jag ska berätta om, det är mycket av det vi ser fortfarande idag i den svenska husmanskosten och mycket influenser från den här tiden. Det var nämligen så att vi fick otroligt mycket inspiration från det franska köket. Och det här kom från kökschefen på Savoy i London, Auguste Escoffier. Uttal.
Escoffier har man talat om
till. Ja, det var. Ja. Och han skrev en kulinarisk handbok, Le Guide Culinaire. Min franska är ju katastrof, men you get the
gist. Jag tyckte det var bra.
Ja. Och den här gavs ut i Sverige då. Och hans matlagning inspirerade till mycket mer komplicerade recept än innan, med såser som kunde ta flera dagar att få till, till exempel. Och det här, den här typen av matlagning och kokkonst, det blev lite grunden till den svenska gastronomiska matlagningen. Och stora namn som vi känner till, som Tore Wretman till exempel, han har namnat och haft stort fokus på den här typen av matlagning. Och det är ju just från Tore Wrethammars mat som vi får mycket inspiration till vår.
Och jag tror också den här kulinarisk handbok, det gjordes en Swedish rip-off på den också på 1930-talet. Nu kommer jag inte ihåg vad den kocken hette som gjorde den. Men det är verkligen, vad som var med i den var ju så här crêpe Suzette. Det har vi fortfarande idag. Tornedå, mycket sådana här. Det ligger kvar i vår matkultur än idag.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Men Ann, nu har vi presenterat dig i början av avsnittet. Men kan inte du berätta lite hur du kom livsmedelsindustrifusket på spåren? För det är ju där vi är nu. Allt har bara blivit helt cray-cray med vad som finns på hyllorna.
Ja, gud, hur började det? Alltså egentligen började det med den här gamla boken Den hemlige kocken, skriven av Mats-Erik Nilsson. En bok som var väldigt... kom den för 20 år sedan eller någonting? Och då började jag själv läsa ingredienslistor. Men sen började jag granska vetenskapen bakom våra kostråd i ett sötare blod. Och sen har jag läst massa ingredienslistor. Och sen slutade det ju med att jag en dag själv skulle köpa en rub och insåg att...
Vad är en rub?
Ja, rub så här, vet, som man har. Om man ska grilla marinad, så glider man in köttet i kryddor. Och då så, normalt gör jag liksom sånt själv, men nu behövde vi liksom något färdigt, för jag hade inte massa kryddor med mig. Och då så läste vi ingrediensförteckningen, och då var det liksom först salt, sen socker. Och sen sålde de det här för typ 350 kronor kilot. Och sen var det liksom typ ingenting dyrt nästan i. Och då var det lite så här, herregud, nu säljer de salt och socker för 350 kronor kilot. Och då skrev jag mitt första öppna brev till livsmedelsindustrin, som var till Santa Maria. Där jag liksom egentligen skriver och beundrar dem för att de har blivit så bra på att tjäna pengar. Och att
jag tror socker kostar 2-3 kronor per kilo. Ja, eller vad ligger
det svar till mig så sa de att det var råsocker, så det var ju lite dyrare då. Men jag tror jag kollade liksom på hur mycket pengar de gör och sådär, och insåg att de gör ju fantastiska vinster.
Bra marginal på den.
Ja, de har ju liksom, då skrev jag om deras den här, de har ju någon grön typ dipp som ska härma guacamole som bara 1,5% avokado i liksom. Istället har man så här stärkelse som förtjockningsmedel, vatten och klorofyll som färgämne och aromer. Aromer använder ju livsmedelsindustrin, det är liksom smaksättande ämnen. Och det gör de ju för att kunna skapa den här fejkmaten liksom, som är någonting, låtsas vara något som det verkligen inte är liksom.
Jag tänker på den här listan som i din bok Fejkmaten, så har du tagit fram en lista på de 100 vanligaste livsmedlen.
Och ingredienser är våra livsmedel, liksom. Ja, det som bygger våra livsmedel.
Ja. Och vad kom du fram till där?
Det första är ju salt, sen socker, sen vatten. Och sen tror jag att det är aromer. Men på den här 100 i topplistan så är det liksom 26 olika E-nummer. Mm. Och det är 7 olika former av rent framställd stärkelse. Och 7 olika former av rent socker. Och det som liksom själva boken går ut på, som vi måste tänka på, det är att om vi har liksom ett komplext naturligt livsmedel framför oss, så är ju det fyllt av vitaminer, mineraler, näringsämnen och massa ämnen som vi typ egentligen inte ens har koll på idag att vi behöver. Och vår kropp är ju som ett fantastiskt kemiskt maskineri. Jag är ju biokemist i grunden. Och det här fantastiska maskineriet, det kräver ju att vi äter det som driver maskineriet, annars kommer det inte fungera. Det som händer när livsmedelsindustrin då tar en sockerbeta, tar bort allt som är nyttigt i sockerbetan, de renframställer sockret och så gör de liksom skumgodis av det. Eller så tar man en potatis som är fylld av 91 näringsämnen, så renframställer man bara potatisstärkelsen och så har man det som bas för att bygga en vegokorv. Då kommer ju vegokorven bara bestå av stärkelse och inte innehålla allt det här andra nyttiga som vår liksom kropp behöver. Och det är det där dimensionen som inte vi tänker på idag. Så jag inför ju ett nytt ord i boken som är frånsatser, som är liksom allting det som försvinner ur maten när den ultraprocessas. Och som vår kropp egentligen behöver.
Ja, och det känns som att kroppen också reagerar på de här frånsatserna på något sätt. Jag tänker om man lagar en väldigt god grönsakssoppa som jag gjorde igår kväll till middag, man blir ju mätt jättefort. Och jag vet inte om det har att göra med att kroppens alla signalsubstanser går på, nu har du fått till dig det här, det här, det här, det här, de här nyttiga näringsämnena. Det känns som att det ligger någonting i det.
Ja, och där är det ju, det har jag också liksom tänkt på, för våra mättnadskänslor styrs ju av de hormoner som sätts i svallning i vårt blod liksom. Och äter du till exempel mycket fibrer så går de liksom långt ner i tarmarna och bryts ner långsamt. Och då vet man att man får ett högre utsläpp av ett ämne som heter GLP-1, som är ett mättnadshormon som är jätteviktigt för oss liksom. Och som är så viktigt så att man till och med har framställt kopior av det liksom som läkemedel mot diabetes.
Oh, nej, nu skapar vi ännu mer. Nu skapar vi fejkhormoner också till vår fejkmat för att det ska bli mättnad.
Ja, men du vet, det så är det. Det är precis så det funkar liksom. Vi försöker så här, det är verkligen bra tanke.
Ja, det känns som att det är mycket som är fel i mataffärerna, och jag tänker på förr i tiden och då hade man ju liksom grisfötter på matbordet och man tog hand om alla delar.
Jag tycker till och med lammskallen ju.
Ja, och jag tänker att det är ju en liten slippery slope där, om vi ska bara titta på vetekornet som ett exempel. Alltså förr i tiden så malde man ju ner mycket mer och inte bara den här lilla vita kärnan. Ja. Det var liksom det fina. Sen nu är man ju ner på att bryta ner det här i en myriad och ultraprocessade olika beståndsdelar. Du börjar med vetemjöl, sen ja, du kan ju fortsätta glukos.
Ja, jag har ett kapitel i som heter Från ax till korv och godis. Liksom. Ja. Det handlar om hur man... Ja, ett riktigt vetekorn består ju av grodd, kli och vetemjöl. Då. Och vi tar ju bort grodden och kliet. Det blir ju då djurfoder. Då, som vi, och i grodden finns det ju mängder av näring. Liksom. Det som blir vetemjöl, det är ju vetets energidepå. Det är ju väldigt näringsfattigt. Och det kan man sen bryta upp till vetestärkelse och gluten. Och det är ju väldigt vanliga liksom, komponenter i vår mat. Sen kan man få druvsocker på vägen också. Så man kan liksom bryta ner. I boken beskriver jag hur man kan bryta ner vetet till 10 av de 100 vanligaste ingredienserna i vår mat. Och på vägen skapa mängder av så här frånsatser som jag pratar om. Och ultraprocessade ingredienser som fyller vår mat idag.
Ja, det är inte riktigt klokt. Och vi vill verkligen på Publication tipsa, om ni inte har läst den, att läsa Anns bok Fake Maten. Den är helt fantastisk. Man blir lite rädd för den där kolaseron som man slänger i sig. Ja. Men den är väl värd att veta. Och sen allting med måtta, men att förstå hur faktiskt ultraprocessad vår mat är idag. Och läs Anns bok, den är fantastisk.
Ja, verkligen. Tack.
Vi rör oss in i framtiden. Vi har ju insett att kött är ju inte så bränsleekonomiskt eller energieffektivt. Och framförallt så blir det ju mycket metangaser och kossorna när de går och betar och sådär. Så då har vi kommit på att vi ska hålla på med labbkött. Istället, har du talat om det?
Ja, jag har talat om det och jag blir lite tveksam direkt. Men samtidigt så ska det bli väldigt kul att höra vad du har på. Vad har vi på labbkött?
På labbkött då? Ja, men det är ju i princip att man tar stamceller från en kossa och sen så lägger man den i en bioreaktor. Alltså en vätska som är en syrerik lösning med aminosyror och glukos, vitaminer, salter och proteiner och andra tillväxtfaktorer, vad nu det kan vara. Det låter inte kanon. Mm. Och då växer ju den här muskelvävnaden och helt plötsligt har vi labbodlat kött. Mm. Tydligen så smakar den första början då, som man gjorde, eller köttbiten, inte superbra, för det var ju bara, alltså i en vanlig djurmuskel så har du också fett insprängt och andra bitar, så den var rätt törr.
Mm.
Men den första början då med sådana här labbkött serverades 2013 och den kostade typ 250 000. Oj. Och det var den holländska vetenskapsmannen Mark Postra som presenterade den på tv. Man tror då att 35% av världens kött år 2040 kommer komma från sånt här labbkött.
Är det troligt, man tror? 2040, det är inte så långt dit.
Nej, men de har börjat sälja nu i Singapore i december 2020, så godkändes det första labbköttet för försäljning. Så att det är ju på gång, liksom. Det är fortfarande på pilotstadiet, men det känns bara så skevt. Det känns som det krävs, och när man det har gjorts en Oxford-studie då på hur mycket energi som krävs för att driva de här labben för att växa kött, och på 1000 års sikt och väldigt lång tidshorisont förvisso, så är det mer skadligt än vinningen av den minskade metangasen. Så jag vet inte, vi försöker ha kakan och äta upp den hela tiden. Det blir ju inte så bra.
Men det måste väl, bättre lösning är väl att vi inte äter, konsumerar så mycket kött istället, dra ner på det.
Ja, men verkligen. Men en sak som jag tänkte på, eller en positiv sak med labbkött då, är att det kan ske utan antibiotika. Och antibiotikaresistensen är ju jättestor idag, så att det är väl en positiv grej. Men sen tänkte jag, om man är vegan, och då är ju motivationen för att vara vegan att djuren inte ska lida. Kan man äta labbkött då?
Ja, det är en intressant fråga.
Ja,
men det tänker jag väl. Jag tänker också att motivationen kan ju vara att man inte vill äta några animaliska liksom, produkter och så. Då blir det väl inte ok.
Nej, men jag tänker så här, slogan som not your mom, not your milk, men om mjölken har gjort sitt labb, då finns det ingen mamma. Nej. Och då borde den vara lugn att dricka.
Ja.
Fast det är inte bra för miljön. Vi får fråga någon vegan. Är det någon som har någon åsikt så kan de få höra av sig. Men och sen så finns det också andra köttersättningsprodukter som inte är labbkött då, eller som är animaliska stamcellsutvecklade science fiction kött. Och då har vi faktiskt väldigt reella produkter som finns på marknaden idag. Du har säkert hört talas om The Impossible Burger. Och den är då Impossible Burger för att den smakar så mycket som kött.
Det går inte att säga.
Ja, men de har ju blindtester och då har ju utgångspunkten för det här, så här bara, vad får kött att smaka kött, och sen har man tagit fram de liksom, aromerna med plantbaserade medel, och består av sojaprotein och kokosolja och solrosolja i princip, så har man väl bearbetat det. Mm. Men igen, det känns som att det är så mycket energi som går åt. I don't know. Nej. Och sen har vi konkurrenten som heter Beyond Beef. De har då ärtprotein och rapsolja som bas.
Mm.
Och sen kan man göra mycket omf i så här svamp.
Mm.
Så det känns som att det kommer mycket.
Mm. Nej, men jag tycker det är intressant. Jag själv som inte äter så mycket kött, jag äter ju mycket omf däremot. Mm. För jag tycker det är fantastiskt gott. Men jag ska med ärligheten snabbt säga att jag inte riktigt vet vad det äter. Och jag kan bli lite orolig ibland. Så här, är det, vad är långsiktiga effekten av det här? Vet man det ännu? Nej, kanske inte. Men vi får väl se.
Nej, och sen är frågan hur klimateffektivt är det när det här ska produceras. Du vet inte, men det lär ju vara bättre än labbkött i alla fall.
Ja.
Bara det känns väldigt Matrix och not so nice alltså.
Mm.
Men kanske ändå bättre än insekter. Och att äta insekter har ju varit, det känns som du har rapporterat om i media att det verkligen kommer och att det är framtidens mat och sådär. Mm. Jag var i Bangkok för typ 3-4 år sedan på en street market och då serverade de ju så bönsyrsor och jag blev utmanad. Jag äta en och jag bara, jag kan inte. Det går inte.
En syrsa?
Ja. I typ sås, alltså så här hot sås eller någonting.
Nej.
Och jag brukar vara rätt modig, men det var bara så här.
Nej, men det är lite, det är, jag skulle nog inte heller gjort det. Jag har ätit myror. Har jag ätit på en restaurang.
Äta myror.
Men det är, that's how far jag kan sträcka mig för att äta insekter, tror jag, och sånt småkryp.
Ja, Livsmedelsverket har i alla fall fram till ganska nyligen varit benägen att hålla med. Det har varit klassad som främmande matämnen och det ska inte då ätas människor. Lite som potatisen i Frankrike, tänker jag. Så att, men det börjar redan nu luckras upp och i 2020-10-27 så släppte man en, vilket datum jag slängde ut där.
Mm.
Så gick man ut med en pressrelease att man godkänner vissa insekter om det har godkänts av, eller anses av EU som säkert. Så att det kommer krypande på oss.
Det kommer krypande fler ätbara insekter, troligtvis.
Ah. Mm. Men det är väldigt energieffektivt i alla fall, så det är bra.
Mm.
Ja.
Ja, vi får väl se. Framtiden får utvisa vad vi kommer förtära och äta här.
Kan vi ha kakan och äta upp den? Mm. Återstår att se.
Mm. Det var allt vi hade för idag.
Ja, vill du ha lite fler brain bubbles under tiden så kan du gå in på bubblication.com. Där har vi bland annat en fantastisk artikel om, är det värt att äta sin skinka på en öde? Visste du att en mänsklig lår innehåller typ 10 000 kalorier?
Vi gick så snabbt från insekter till kannibalism här. Så jag, nej.
Mer om den här tankebubblan på sajten bubblication.com. Snälla in och följ oss på Instagram och glöm inte att prenumerera på vår podd. Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla.
Smartly spis.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.